Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkomna till Sektpodden. Jag heter Emma Genbäck. Jag har Rigmor Robert framför mig. Jag är sjuksköterska. Har en gång i tiden varit en del av Knutbysekten och ledare där. Och med mina erfarenheter och så vidare så driver du och jag Sektpodden nu. Rigmor, vem är du?
Läkare, psykoterapeut. Analytiker, utbildad i Zürich vid Jungerinstitutet.
Precis.
Kan vi lägga till idag
när jag tycker det ska
dagens
göra.
Ämne nämligen?
Ja, absolut. Det kan verkligen läggas till. Ja, du och jag har haft en härlig helg tillsammans får vi väl lov att säga.
Just det, nu börjar
vad
vi på rätt
vi gjort?
Hörn. Ja. Vi har varit på opera.
Ja, alltså efter denna pandemi där vi har fått avstå från detta. Vi hade ju faktiskt biljetter innan operan som blev, ja, vi kunde inte gå. Eller innan operan, innan pandemin. Så de har legat och väntat på oss. Mm. Och nu var det dags.
Och det var våran favorit, eller hur? Puccini.
Ja, exakt. Puccinis Tosca. Tosca. Ja. Som var faktiskt den första opera du och jag var och gick tillsammans på. I
ja, det var
tiden.
Det. Var så det inte var rent liksom... av den första opera du var på?
Ja, men precis. Mm. Första gången jag var på Kungliga Operan. Ja... Det var en fantastisk upplevelse, som alltid, verkligen. Mm. Men när vi satt där så tänkte vi att det här måste vi spinna vidare på när det gäller opera. Och vi har ju pratat om det förut, att vi någon gång ska nämna Wagner.
Mm. Eller hur? Richard
Wagner, som också har skrivit flera stycken fantastiska operor. Ska vi ta oss an det idag, Rigmor? Det är du som sitter inne med den kunskapen, ja. Framför allt. Och jag ska försöka hänga på så gott jag kan när det gäller det här. Men jag har förstått att det finns någonting som kallas för wagnerianer. Mm. Alltså människor som är väldigt hänförda, hängivna till Wagners musik. Och som, ja, lite sådär... Vi, trots allt så är vi Sektpodden och det här är nästan lite sekteristiskt omkring Wagners musik. Kan man säga så, Rigmor?
Jag vet inte om det är sekteristiskt, men det är i alla fall en gruppering som avgränsar sig från andra musikälskare på ett väldigt tydligt sätt. Och de har en egen vallfartsort, kan man säga, Bayreuth, som är en operascen som byggdes upp under Wagners livstid. Och där framfördes för första gången Nibelungen, Ringen, alltså fyra operakvällar, och just vid invigningen så var som kejsar Wilhelm den första, då nu var det fransk-preussiska kriget, alltså tyska, när kungen av Preussen Wilhelm den första hade besegrat fransmännen, då utnämndes han till kejsare av det tyska riket. Och han var närvarande och det var kungar och,
så det var stort
och konstnärer och kulturpersonlighet som hade samlats där.
Mm.
Och det där Bayreuth, det finns fortfarande.
I Tyskland.
Ja, en liten by. Mm. Och jag har aldrig varit där men hört mycket talas om det. Man kan se på film också.
Mm.
Det är en ganska förhållandevis enkel om man jämför med Stockholmsoperan med den här guldfoajén och prakten
och de sköna sammetsfåtöljerna
och mycket just det, röd plysch och mycket bladguld och krusiduller och änglar och
så är det inte
barockutsmyckat.
Nej. Ja.
Mm. Nej men om man tar den här. Alltså jag känner när jag bara säger ordet eller namnet Richard Wagner så blir jag liksom matt. För det drar åt så många olika håll. Mm. Det drar, det är som att liksom plump, 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 plump ner under ytan i något stort havslikt sfär. Där, precis som hans operor är,
ja.
Så är även hans egen livshistoria och så är konsekvenserna i kulturlivet från slutet av 1800-talet in i våra dagar.
Mm. Men är det inte lite så just när det gäller Wagner och därför vi vill prata om att det drar liksom åt så olika håll när man har i liksom åsikterna kring både honom och hans musik.
Mm.
Att lite grann, antingen så älskar man det eller så är man emot det och det blir väldigt ytterligheter omkring honom. Kan man säga så?
Ja. De som inte känner honom väl, då blir det så. Om man bara har en åsikt. Till exempel att Hitler och eliten i naziriket, tredje riket. Då var ju Wagner deras favoritkompositör. Pang, då är han över på den andra sidan.
Mm.
Och så har vi de här musikälskarna som har starka emotionella upplevelser. Av de här operorna där han rör sig i en sfär av sagor, myter, gränsar till religion. Och då kommer vi till det här begreppet som var Wagners ambition att skapa vad han kallade ett gesamtkunstverk. Alltså ett allkonstverk där musiken var förenad med diktpoesi och det var förenat med scenkonst som drar emot dansen och kulisserna och hela allting skulle vara som målerikonst. Så han ville att hans opera skulle vara som att gå in i en liten värld i världen.
Mm.
Eller utanför världen. Och det var ju han som började med det här också. Att man skulle inte ha orkestern sittande som man såg musikerna. Utan nej, de skulle ner som i det vi kallar idag orkesterdiket. Och det var också han som kom på det här att när han ville det skulle vara mörkt i salongen så att allt ljus är på scenen. Så vi får våran uppmärksamhet. Så att mycket av det här har man ju anammat i operakonsten
i dagens moderna. Mm. Ja. Men det är ändå, jag tycker det är ändå intressant just det att man talar om någonting som, det finns inte något som heter Wagnerianer.
Mm.
Alltså människor som verkligen är hängivna hans musik. Du talar ju inte om Puccinianer, om man tänker på Puccini.
Nej.
På samma sätt. Så det finns ju någonting hos Wagner och de som verkligen älskar hans musik som blir speciellt.
Ja.
Och vad är det som karaktäriserar det? Och vad är det som gör att hans musik blir så, att man blir så betagen av den så att det nästan blir en religion, att det blir att han faktiskt får följare. Man kallar dem till och med för lärjungar i vissa sammanhang och så vidare. Vad är det som gör att det blir ändå den här typen av grupp omkring honom?
Ja, man kan väl säga att det finns en kult runt Wagner som verkligen anknyter till det du är inne på där, någonting profetiskt och som då blev väldigt illavarslande i och med tredje riket. Och som är alla hans verk, alltså han gör de här otroliga kompositionerna men sen håller han hela tiden på och skriver essäer, pamfletter, någon slags musikfilosofi. Och där går som en röd tråd den här ondskefulla sidan med antisemitismen.
Just det.
Och man menar att det var väldigt privat förankrat. Det var så att om, vad heter det? Richard Wagner, då, han är född 1813 och sen han hade förstått att han ville in i det här med musiken så skrev han sin första opera, Den flygande holländaren. som jag har hört och lyssnat på. Det var för övrigt sista gången min man Kalle fick följa med mig till operan. För att han tillhör de som inte kan njuta av just Wagner. Och sen dess får han inte följa med mig.
Säger lite mer om det för Kalles skull tycker jag.
Nej,
vi lämnar det.
Ja, det gör vi. Och, men det var i alla fall, då gick han till dåtidens största potentat kan man väl säga inom operakonsten och vid operan i Paris. Och det var Meyerbeer. Och Meyerbeer tyckte om den här flygande holländaren. Så han sa, det är fint, vi antar den.
Meyerbeer, vem var det?
Meyerbeer,
förlåt.
Ja, han var chef för Paris. Han var dirigent och han var liksom den som höll i operakonstens största kan man säga på den tiden.
Mm. Så han var ganska inflytelserik när det gällde att få en fot in på de här scenerna och få framgång.
Ja, det var stort för Wagner att han fick den. Men det var bara det att det visade sig att Meyerbeer accepterade librettot, alltså den poetiska texten. Och så tog han in en annan kompositör som gjorde opera. Det här var... Det kunde Richard Wagner aldrig förlåta. Och sen var det hans medtävlare, var ju Felix Mendelssohn. Och både Meyerbeer och Mendelssohn var judiska personer. Mm. Och det här gjorde att man tror att det satt som en tagg i honom. Men det fanns också en underström av antisemitism i hela liksom Europa på den tiden. Det skulle bli Dreyfusaffär, det skulle bli det ena och det andra. Mm. Och det som sen kulminerade i judeförföljelserna i Tredje riket förstås.
Mm. Men man tror alltså att just att inte liksom bejakade hans allkonstnärskap genom att ta med hela hans...
Nej, och han var ju speciell. Han var ju speciell. Det är ju så, men det är ju så att stora konstnärer... men när man hör deras barn, även i vår tid, deras vuxna barn, berättar om en sån... förandligad författare som Per Lagerkvist till exempel, så berättade hans söner, det var inget lätt liv att växa upp med honom som pappa. Så att det är ju det här att en person som gör fantastiska konstverk kan vara ganska knepig människa privat.
Ja, men jag tänker det du har sagt faktiskt, nu slår det mig, det här med författare till exempel, att det kan vara svårt att faktiskt förena med föräldraskapet, därför att när du är författare och måste sitta så avskilt och skriva, då kan du inte ta in några andra. Och därmed inte sagt att man kan vara författare och att man inte kan vara författare och föräldrar, det är inte det, men att det ändå finns någonting av det här totalt av att man måste vara så avskild. Jag kan tänka mig definitivt när man skapar musik och när man då är kanske så otroligt hängiven till det.
Förstår du att sitta och skriva noterna, alla stämmor och så vidare, en hel orkester. Wagner jobbade inte med symfonier, det var inte hans starka gren, men i operan och så vidare. Så det är ju ett jättekoncentrationsarbete. Och då kommer vi till en egenhet som jag vill ta med från början. Och det är att Wagner var transvestit. Och i sitt skapande så var han klädd i kvinnokläder. Och han hade ständiga kostnader och skulder till en väldigt fin tygbutik i Wien där han beställde sina sidentyger och sina rosetter och sidenband och spetsar som han gillade. Jag skulle faktiskt vilja... Det finns en författare som...
Förlåt, var han öppet transvestit på den tiden? Eller är det någonting som har kommit fram i efterhand?
Alltså alla visste det, som visste någonting. Jung visste det till exempel. Jung är väldigt känslig att prata om parafilier, sexuella ovanligheter och så. Det är känsligt. Jag vet ju att Oscar Pfister som var jämnårig, han var freudiansk psykoanalytiker men också pastor. Han skrev till Freud att Jung och hans kompisar då, det är liksom varenda perversion så ska det vara någon liten Apollon eller någon liten gud. Så han omskrev ju allting. Men när det gäller Wagner pratar han om det i sina föreläsningar.
Hade det hans med hans kreativa sida då, att han på något sätt måste liksom gå över till någon... någon annan eller för att liksom skapa? Eller hade han?
Ja. Och det är inte så vanligt att när män med transvestism har en kreativ ådra. Förr i tiden, nu har ju det här ändrats, det har ju hänt något fantastiskt på de senaste 20-30 åren.
Ja, men verkligen.
Så är det här med trans, det är nästan mode. Mm. Det är nästan chic att vara transperson. Medan i början av min bana som läkare så hade jag ett antal patienter som berättade att de hade sitt garderobsliv som de kallade det för. Alltså man hade en låda, en hemlig låda i källaren eller på vinden med damkläder och smink och peruk och så vidare. Och sen så sökte man sig till ensamhet. Och då kunde man byta om och då kunde man slappna av och då kunde man vara sitt kvinnliga jag.
Mm. Men det var inte någonting som man kunde vara öppen med på den tiden?
Nej, det var jättesvårt. Och jag hade ju också då kvinnor som kom och som hade upptäckt liksom att min man kan inte ha ett kärleksliv om inte han får ha på sig kvinnliga underkläder. Och det som tänder honom är avtändande för mig. Så det här var liksom en problematik som jag blev tidigt i yrket väl förtrogen med faktiskt. Okay.
Så du har mött många män med den här läggningen och kvinnor som har...
Ja, och då såg jag ju det direkt när jag stötte på... Jag kan berätta för dig att det finns en författare som har skrivit en bok som... Den är så intressant. Han heter Alex Ross och han är musikkritiker i New York Times och skriver i The New Yorker. Han är liksom en sån här top of the line intellektuell. Och den här boken heter The Wagnerism, Art and Politics in the Shadow of Music. Så han har ju skrivit om Wagnerismen. Och då låter det lite grann som ett samfund eller det här du är inne på.
Ja, men precis.
Ja, och så visar han Wagners inflytande och om du läser den boken så ska du se att inledningen handlar just om det här. Därför det handlar om Wagners död i Venedig.
Aha.
Döden i Venedig,
känner vi igen. Ja, men den har vi pratat om förut, filmen som har blivit och Thomas Mann som har...
Thomas Manns kortroman som filmen om Björn Andresen och det här som vi har pratat om.
Mm. Men innan vi fortsätter, får jag bara fråga, om, när han skriver om Wagnerism, menar han att det är en kult omkring det då, utifrån att han har skrivit om det? Är det liksom hans uppfattning som...
Ja visst, dels det, men framför allt att Wagners verk har liksom genomsyrat så mycket mer än man kanske är klar över i kulturlivet i hela västvärlden. Så att ungefär som vi tog det här exemplet nu, vem var det som dog i Venedig? Jo, det var Wagner. Och huvudpersonen i Thomas Manns roman, han heter väl von Aschenbach tror jag, om jag minns rätt. Men alltså det här att man även Wagners personliga öde vävs in i kulturen. Hans musik, vi ska prata om Tristan-ackordet och vad det betyder i den här operan Tristan och Isolde, min favorit av de Wagnerska operorna. Och så vidare. Så att vi ska återkomma. Men jag tänkte, han inleder sin bok där man ser precis ett enkelt avslöjande att det inte är någon hemlighet som Rigmor sitter här och surrar om.
Nej, just det. Du bekräftar det du säger, det är bra.
Ja. Nej, men han skriver då att Wagner var, jag översätter det här från engelskan, Wagner var 69 år och vistades då med sin familj i Palazzo Vendramin Calergi vid Gran Canal i Venedig i det rum som man kallade sin blå grotta. Och det var ett rum som var dekorerat med siden i olika färger och vita spetsar. Och det var där han ville sitta och skriva. Och nu skrev han på en essä som heter Über das Weibliche in Menschen. Om det kvinnliga i människan. Och det alla vi som jag har gått vid Junginstitutet eller läst Jungs verk, vi vet att det kvinnliga i mannen kallar han anima.
Det vet manliga... även jag som har lärt känna dig, Rigmor.
Ja, och det manliga i oss kvinnor kallar han animus. Och animus är inte alls lika kärleksfullt beskriven i Jungs teori som vad Anniman är. Mm. Men nu var det precis det tema som Wagner också var intresserad av. Mm. Och när han var klar med den här essän, då skulle han börja komponera symfonier, hade han bestämt sig för. Och han sitter då klädd i en rosa lång sidenklänning. Och så skulle han fortsätta nästa dag och skriva klart det här. Och då sista meningen som han kom fram till, så står det: ändå kan kvinnans emancipation bara komma framåt genom extatiska konvulsioner, kärlek, tragedi. Oj. Sen står det inte något mer. Mm. Och under tiden så satt hans hustru då, Cosima, och spelade den här Schubert-sången Lob der Tränen, alltså till tårarnas lov, i en sättning på piano, för hon var dotter till Franz Liszt som hade gjort den sättningen. Och så klockan 2 så hörs Wagner ropa på henne, och så ropar han på sin läkare, och de kommer in till honom, och då eller hon kommer in till honom, och han håller handen för sitt hjärta i smärta och kramper. Och så kommer en betjänare från hotellet där och jag hjälper Wagner. De flyttar honom till fönstret som vetter ut mot den här stora kanalen och försöker väl hjälpa honom att få luft. Men framförallt försöker de att hjälpa honom av med den här rosa klänningen. Mm. Och då faller någonting med en duns ner på golvet. Och då ropar Wagner till mein ur, alltså min klocka, mitt ur. Mm. Och det blir hans sista ord. Mm. Och sen kommer doktor Friedrich Kepler, och konstaterar klockan 3 att den man som Thomas Mann senare har kallat historiens troligen största mästare inom konsten överhuvudtaget, mm, han var död. Mm. Och det här var 1883, en februaridag. Mm. Men då ser man det här, hur han vill sitta omgiven av de här spetsarna och gobelängerna, mm, och klädd i kvinnokläder. Mm. Och han hade den här idén då, som kan vara väldigt tydligt hos män som kan ha en väldigt maskulin framtoning i sitt familjeliv, i sitt yrkeliv och så. Att det manliga, det är logik och struktur och rationellt och dominant. Och då menade Wagner i sitt skapande, så var för honom texten, dikten, det skrev han ur sitt manliga jag. Medan musiken, den komponerade han ur sitt kvinnliga jag. Och i operakonsten så skulle manligt och kvinnligt på det viset
förenas liksom.
Förenas. Mm, mm, mm. Och det här är väldigt mycket romantiken, den tyska romantikens idé att manligt och kvinnligt skulle vara ett motsatspar och sen skulle det förenas i något tredje. Mm. Påminner om idéerna i Hegels filosofi med tes, antites och sen den nya utvecklingen ur det, och mm, dag mot natt, liksom germaner mot andra folkslag. Ja.
Men alltså, man kan ju förstå när man hör bara det här när du berättar, mm, det här, och vi även hör om vad han har skrivit för typ av opera, att det är nästan lite, det finns något nästan religiöst eller i alla fall andligt över det. Jag tänker på alkemin när jag hör när du berättar också, och att man kan tänka att det är det som på något sätt gör hans musik och hans verk till någonting mer än musik för de här Wagnerianerna, att det blir nästan som någonting som är, ja, andligt.
Så är det, att människor som grips av, mm, hans musik, de beskriver det precis som du intuitivt verkar förstå, att det finns den här franske poeten Baudelaire till exempel, när han beskriver vad han upplever när han lyssnar till Wagners operamusik, så är det verkligen han liksom går och transcenderar i någon slags inre extas. Det kan, mm, jag inte uppleva själv, mm, måste jag säga, men det är oerhört mäktigt.
Men inre extas, det låter lite väl häftigt. Ja, men ja, absolut.
Du vet, men ja, på den tiden också, när det fanns inte grammofoner, man kunde inte spela upp en låt gång på gång som man tyckte om, utan, mm, när man sitter där så är det här och nu och sen är det slut. Mm. Till nästa gång man får uppleva det här. Mm. Och det brukade ju vara så att varje stort operaverk hade en aria, mm. en som var liksom klon som människor sen kunde nynna på.
Ja, just det.
Och det var väldigt hemligt. Man fick liksom inte kompositören och sångarna och musikerna som repeterade det här, de fick liksom inte var tystnadsplikt fram till premiären.
Mm, mm. Men jag tänker också på det här med ytterligheter när vi pratar om det här. För om du pratar om att han då skapar viss, framförallt musiken då, utifrån att han tänker i kvinnokläder och med den kvinnliga mm. sidan och hur han nu tänker omkring det, mm. så har man ju, jag tänker, någonting som man verkligen förknippar med Wagner,
ja.
Det är ju krig och liksom ond, bråd, död och liksom och stora, stora, svulstiga stycken liksom som man verkligen förknippar med krigssituationer och vapen och så vidare och de här bitarna, jag tänker på
ja. Du tänker på Nibelungen, ja. Ringen.
Ja, men precis, och Valkyrien och allt det på det här som är så karaktäristiskt för honom, för Wagner. Och
som blev
känns
ju
som ytterligheter, tänker jag, med den här kvinnliga som han då tänker, mjuka spetsen och sammeten och sidenet och, liksom, och sen så kommer de här nästan krigiska, om man nu ska tänka
inte nästan,
det.
Utan verkligen.
Ja, verkligen.
Nibelungenringen, jag har faktiskt lyssnat på alla fyra föreställningarna i alldeles i slutet av 60-talet så hade man en uppsättning som gavs då och då under flera år. Jag gav min lilla syster i födelsedagspresent, så vi lyssnade på dem. Jag var ju ung då, jag kommer väl inte ihåg så mycket så, mer än själva upplevelsen och att jag ville vara med om det här. Men det var också för mig en sån tydlig parallell till tolken, så Sagan om ringen, för
ja,
här var det också en ring.
Ringen, ja.
Ja, ringen som kommer igen. Om du lyssnar på om du tänker på tolken, så är hans Lord of the Rings också en massa fältslag och krig.
Absolut.
Och mörker. Och precis som i Wagners ringen så är det inte en ring som ska sitta på den älskades finger i slutet, utan det är en ring som ska tillbaka i naturen, som man ska avstå från.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja, det är och om vi pratar om det krigiska, så finns det ett stycke som brukar kallas, alltså, filmkonstens bästa soundtrack, det bästa anpassning, och det är en film
till just krig, ja just det.
Ja, till krigsscener.
ja,
just det. Och det är en film jag inte har sett, jag vill inte se den, men jag har sett några klipp ur den, och den heter Apocalypse Now.
Ja, just det.
Jag tror den kom 71. Det är Coppola som gjorde den. Ja. Marlon Brando hade en av, Robert Duvall en annan av huvudrollerna. Men du vet, när helikopterna beger sig ut för attack, och så smattrar helikopterbladen, och så hör, vad är det för låt som hörs? Jo, det är Valkyriernas ritt. Ja. Våra lyssnare kan bara googla och sätta på Valkyriernas ritt och Apocalypse Now. Men det är inte första gången den användes, utan den har använts, precis den musiken, i andra krigsfilmer. Ända sedan.
Och jag tror man behöver inte ha sett den här filmen för att veta vad vi pratar om, för den är sån här allmänt känd. Alltså, hör man den så vet man.
Ja, då vet man. Det är den. Och det är Valkyrierna. Och då hör du, det är kvinnor, det är tjejer, det är gudadöttrarna som kommer ridande. Och vad gjorde Valkyrierna? Jo, de rider ner på slagfältet, och de stupade hjältarna lyfter de upp och lägger framför sig på sadeln, och sen rider de upp till Valhall, upp till insidesvärlden. Mm. Och där blir de stupade hjältarna från jorden de krigare som försvarar våtans, då säger man ju i Wagners värld, mm. Oden säger vi, Odens rike.
Mm.
Och det jag tycker är så slående, eftersom jag är en ryttare, det är att Wagner har fått in galopprytmen.
Mm.
Så det är galopp, man har dyrt, dyrt, dyrt.
Mm.
Man liksom känner de här, ja.
Ja.
Och det är så suggestivt, så det är den musiken man vill ha. Mm. Och det här är ju då också anledningen till att de otäckaste, mest skrämmande, påstår jag, soldaterna vi hör talas om nu i våra dagar.
Just det, Wagnergruppen tänker du på. Eller
ja, det är Wagnergruppen. Ja,
för det vet jag att när vi började prata om det så frågade jag dig just det. Har det med någonting med Wagner att göra? För vi visste inte jag, men det har det. Berätta.
Ja,
berätta.
Jo, men deras ledare, den här Prigozjin skulle jag tro. Prigozjin, det var ju den här Nobelpristagaren i kemi som kom med en teori av förändring. Men jag skulle tro att jag vet inte hur man uttalar. Jag säger Prigozjin.
Mm.
Det är den här skalliga mannen, vet du, med det här lite kusliga ansiktet. En gangster från början. Men som skodde sig. Han brukar kallas för Putins kock.
Mm.
För att han hade en stor cateringrestaurang som serverade, var betrodd att servera i Kreml. Men från början var han som sagt en gangster. Han har suttit i fängelse. Han var en tjuv. Men skodde sig när Sovjet kollapsade och blev en av oligarkerna.
Mm.
Och det är han som leder de här Wagnergrupperna då, som är legosoldater helt enkelt och kända för extrem brutalitet.
Mm. Och som faktiskt opererar över hela världen, eller hur?
Ja, om du lyssnar på söndagsintervjun med Martin Wiklin som jag gjorde nu, så intervjuar han i det senaste avsnittet Lise Tam, som är åklagare, en tuff kvinna som har gått emot gängledarvåldet och inte backat fast hon har varit utsatt för hot. Hon är nu vid tribunalen, domstolen i Haag, där man dömer krigsbrott, och då berättar hon just att ett ärende som man håller på med nu som gäller Centralafrikanska republiken, där plundras landet av bolag och andra länder som tar guld, diamanter, uran, alltså råvarutillgångar på ett olagligt sätt, och Ryssland finns med, och då är det Wagner-soldater. Så att de här skickas ut och, ja.
Och den här söndagsintervjun kan man lyssna på den
P1.
Ja, 19 i andra, eller hur? Söndag 19 i andra.
Kan nog stämma.
Ja, det stämmer. För vi var på opera på lördagen, det var den 18. Så det,
ja,
du ser. Nej, men vad intressant. Alltså, men sen tänker jag vidare på det här med Wagner. Alltså, känslan är ju som att han är ju väldigt kontroversiell utifrån det här med sin... det som man pratar om med nazismen och sin judehatet och det här, samtidigt som man också kan se att han är en otrolig föregångare på många sätt. Jag tänker på det du berättade om när det gäller att hur man framför till exempel operan med en nedsänkt orkesterdike och mörklagd liksom publiken är mörklagd och scenen är upplyst, och så, det är ju så vi har det idag. Och jag tänker även på det här med valkyrierna, de starka kvinnorna, det är ju verkligen föregångar. Jag tänker på dagens feminism och som vill hylla kvinnan som, och så vidare.
Ja, visst.
Så att han är liksom på många sätt det före, men så finns det så mycket annat som är så också då negativt i den bemärkelse att han var föregångare till nazismen,
jo, men,
kan man säga i vissa stycken.
Jag faller i talet.
Det är ingen fara.
Jo, men det är ju så med honom också. Man kan ju tycka då att han är de här krigiska hjältarna. Men Siegfried, som ska vara den här hjälten då, som är son av ett syskonpar, Sigismund och Siglinde, och som blir den hjälten som kan väcka Brynhilde, den sovande gudadottern som ligger bakom en skärm av eld och sover till dess som blir kysst av den rätta hjälten. Men han går ju under.
Ja.
Så den här brutala hej och hå, slå på den hjälten, utan de riktiga hjältinnorna, det är ju valkyrierna egentligen.
Mm.
Och då ser man också den här idealiseringen när jag sa att han skrev i slutet av sitt liv på det här om det kvinnliga i människan eller i mannen. Och det gäller faktiskt många män med transläggning att de har en stor fascination och kärlek till det här, kanske sitt eget kvinnliga jag, men också det kvinnliga som en, någon slags princip på något filosofiskt, psykologiskt, idémässigt plan. Ja, det hade ju Jung också. Och Jung, alltså, om man läser Jung så ser man hur mycket Jung liksom leker med att han till exempel har ju den här som man kallar en dröm, men det är ingen dröm, det är en aktiv imagination. Och han säger ju 1917 att han behöver inte bry sig om sina sömndrömmar som vi andra analysander skulle göra då, för att han har en hög energikontakt med det omedvetna.
Vad är en aktiv imagination för oss då som inte är jungianer eller som inte kan det där?
Nej, men för jungianerna, de tror att det är en, att man liksom har en slags drömmeri som ett inre symboldrama. Och det trodde till exempel Murray när han kom här, som han var då ordförande för analytiska psykologerna. Men han brukar säga att när han gick sin förmiddagspromenad så gjorde han sina aktiva imaginationer. Och då skrattar jag faktiskt. Därför då förstår jag att han tillhör inte de invigda. För det Jung gjorde var något helt annat.
Ja.
Men det vill jag berätta om i ett annat sammanhang.
Då släpper vi det. Men om man säger Wagner och Jung. Ja. Du menar på att de ändå har med varandra att göra?
Alltså, Wagner dog ju när Jung var en liten pojke. Ja. Han dog 83 och Jung föddes 1875. Så de har ju inte haft någon beröm. Men Wagner var så fruktansvärt betydelsefull
för Jung, eller?
För hela den tyskspråkiga kultursfären. Men även Virginia Woolf och som jag sa Baudelaire. Alltså han var i ropet överallt. Och då hakar ju Jung så att i förälskelsehistorien mellan Sabina Spielrein som var Jungs patient och Jung, så håller de på med en fantasi runt ett barn. Hon vill föda ett barn som ska vara Siegfried, som ska vara hjälten, som ska förena judiskt och ariskt, som man sa då. Och han har den här drömmen, som man kallar det för, där han liksom har Siegfrieds död inom sig och håller på med fantasier om att den här hjälte sidan inom honom måste gå under på något sätt och mötet med skuggan och allt vad det är. Men ja, så att
så det finns ändå där liksom.
Wagners verk och livsstil var på något sätt så betydelsefull i hela västvärlden. Och som sagt, Thomas Mann, där ser du, ligger en bok där som heter Wagner, som Thomas Mann skrev inte bara Döden i Venedig, inspirerad av Wagners död. Så han skrev också om Wagner, så att han har inspirerat människor. Och då borde vi kanske komma till det här som anses så banbrytande med Tristan-akkordet.
Ja, vi tar det. Vad är det för någonting för oss som inte vet?
Ja, men musiken har ju varit någonting, liksom harmoni, sfärernas musik. Man föreställer sig att planeterna då, som man ser här på himlavalvet, att som avstämda i någonting, som man tänkte sig, det är en musik i hela rymden som är en harmoni, och kompositörerna, de kan fånga upp den här de här harmonierna till melodier som vi njuter av, och så sätter man ord till det så blir det liksom poesi i sång, ja, på det sättet. Och då var det ju så här att Wagner och hans dåvarande hustru Minna, de bodde faktiskt i Zürich, och han hade fått mecenater i paret Wesendonck, som var mannen var i sidenimport branschen och de hade en stor förmögenhet. Och Matilde, den unga hustrun då, och Richard Wagner, de blev förälskade och hade lite prassel och tissel och tassel, och hon tyckte om att skriva poesi och han tonsatte hennes dikter i de här berömda Wesendonck-sångerna. Men då kände han igen sig, kan man tänka sig, i den här keltiska folksagan om Tristan, riddaren som är utsänd av kung Mark för att hämta hans hustru Isolde på andra sidan havet. Och i den irländska sagan då så har hon sin lilla kammarjungfru med sig som har fått en speciell flaska med en hemlig brygd, och den kärleksbrygden ska hon ge i Isoldes och i kung Marks dricksglas, så att de får is det här samtidigt, för då kommer de att älska varandra livet ut. Men sen blir det ju en förväxling redan ombord på båten hem till kung Mark, och det blir Tristan och Isolde som blir helt förtrollande förälskade i varann. Och sen handlar då sagan om Isolde som är gift med kungen men älskar Tristan, och om Tristan som är solidarisk riddare till kung Mark men älskar Isolde. Och det kunde väl Wagner och Mathilde kanske identifiera.
Ja, precis.
Men Tristan i Akkorde handlar då om att redan i inledningen, om du lyssnar på den musiken, så är det, ja, det är så märkligt, för att det är en dissonans i musiken, och den här dissonansen, den ligger liksom sen, och så är det som en liten, ja, det är så vackert, det är precis så vackert som det ska vara, men så är det som det skär sig lite, nästan lite falskt eller skärande, men då är det nästan som det blir ännu vackrare tack vare det. Och sen bärs och återkommer hela tiden den här märkliga känslan av att det är otroligt vackert, men det är något som inte stämmer. Som det kan vara, som det naturligtvis är.
Livet är, många gånger.
Livet är, särskilt din otrohets kärlek förstås. Och inte förrän då i den här slutliga vackra sången som Isolde sjunger när hon dör. Kärleksdöden, då till sist så liksom äntligen, och då är det som det, lyssnaren kan känna den här spänningen, och när hon dör så är det så, nu släppte det, nu blev det harmoniskt. Och det här att bygga in en dissonans, det var nytt. Och då menar man att där tar Wagner det första steget in till den, det som kallas den atonala musik, konstmusiken med tolvtonsskalan, och när man liksom går ifrån det här att det måste vara melodiskt.
Just det. Och det är väl många som anser att den här tonen här är det vackraste.
Ja, det är ju det på något sätt.
Jo, men det är ju också, jag vet ju vilken du pratar om naturligtvis, och den är otroligt vacker, just för att den inte är helt liksom, att det är något som på något sätt finns där under som är, gör att den blir så, den slår an känslor på ett väldigt speciellt sätt.
I Kanada så bor en franskspråkig musikvetare som också är, men han är en tolkningsmusik, han är en musikvetare på hur man kan tolka musik. Och han heter Jean-Jacques Nattier. Och han har skrivit en bok som heter Wagner Androgyn. Och då ser du igen det här, det här androgyna temat. Och det är den franska original, franskspråkiga originalet, den är väldigt, du är det liksom en gud som kommer med koger på ryggen naken, det borde ju vara Apollon då, och så håller han om den här lilla pojken, och bägge är de som sovande drömska i någon märklig omfamning. Den engelskspråkiga versionen har inte orkat med den där dekadanta bilden, så den är väldigt strikt den på engelska.
Okej, jag förstår.
Men han säger bland annat, den här Nattier, att en kompositör som ger oss musik som vi tycker om, som vi är vana vid, som vi förstår och som vi älskar nu, den är ju inte nyskapande, utan det är ju den här kompositören i så fall som gör någonting som vi aldrig har hört förut. Och det är det, tror jag, som karaktäriserar Wagner så genomgående, att han kunde ge oss musik som ingen hade hört något liknande.
Nej, just det.
Och då kan man rysa och säga, nej fy vad hemskt. Och vad konstigt att det här Tristan och Isolde, alltså det kan, den här dissonansen kan ha varit...
Det tar ett tag innan man liksom accepterar och...
Ja, och det finns ju ett annat förbjudet dissonant ackord som brukar kallas för triton.
Mm-hmm.
Känner du igen det?
Nej.
Nej, det var förbjudet helt enkelt under medeltiden till och med. Man fick inte spela det, för det anses att det kunde skapa så konstiga impulser i oss människor.
Mm-hmm.
Och det är, man sätter ihop de här tre tonerna och det är någonting med någon halv oktav. Och då kommer det här riktigt otäckt dissonanta. Och det kallas då för djävulsintervallet.
Ja, just det. Eller... Men det känner jag faktiskt mer igen när du säger det. Ja.
Och då förstår ju du vad som hände när hårdrocken kom.
Mm.
Gillade man hårdrock i eran kristna församling?
Ja, alltså den tidigare frikyrkan tyckte inte om det i alla fall. Nej.
Och du vet, de hette ju sånt som Black Sabbath och Metallica och allt vad det var, Iron Maiden. Och då lekte man naturligtvis med just de här förbjudna skärande ackorden. Och så då kan man säga att alltså Tristan-ackordet är inte djävulsackordet, men det leker lite åt det där. Och jag var och lyssnade på en konsert som paret Dominique i Bärvalhallen, Kalaxer spelade piano och Monica vände notbladen. Så jag förstod att han spelade efter noter hela tiden. Men det var Charles Ives. Och det var liksom bara ett skrammel, tyckte jag.
I dina öron? Ja.
I mina öron. Ja. Och så när vi pratade om det efteråt så sa jag till Kalaxel, när jag går på konsert eller opera, tycker jag det är skönt liksom att ha en melodi med mig som fortsätter liksom med en sån här mask i hjärnan och spelar och spelar och spelar långt efteråt. Jag har ingen melodi i mitt huvud nu.
Mm.
Och då skrattade Kalaxer lite vänligt och så sa han, men Rigmor, man kan inte bara leva på kakor och bullar utan man behöver lite rågbröd också. Så då för hans förfinade musiköra så var det här alltså det som är dissonant.
Det var matnyttigt helt enkelt.
Ja, som kontrast.
Just
och då kan man ju se hur konstmusiken liksom har dragit iväg, tänker jag, så att den inte längre stämmer med det gemene man.
Nej.
Tycker om.
Mm. Men om man, någon som tyckte om Wagners musik, det var ju Adolf Hitler.
Ja.
Och det är därför många gånger som man talar om Wagners musik som någonting som är lite ifrågasatt utifrån, eller lite, men som är ifrågasatt utifrån att man menar att han var föregångare till nazismen och till Adolf Hitler, och att Adolf Hitler blev inspirerad utav Wagners både musik och hans åsikter i fråga om judehat och antisemitism och så vidare. Och det är väl därför många gånger som man ändå pratar om Wagner som någonting som inte bara är enkelt.
Ja, verkligen inte enkelt. Mm. Och det är precis som du säger.
Jag tänker det är viktigt att ta med den biten.
Ja, visst.
Utifrån
det är klart
musik.
Vi ska ta med den.
Ja.
För att det finns en tradition i Israel till exempel att man ska inte spela, man ska inte framföra Wagners musik överhuvudtaget.
Mm.
Och så finns det då de som säger, nej men det där är ju, vi borde framföra den istället, för om man bara lägger någonting i skåpet så kan det ligga där. Man måste ju vara bekant med vad det där, hellre vara bekant med vad den musiken innehåller, har det då sagts.
Mm.
Och sen vet du den här sonen eller vad han är, Gottfried. Hade inte du läst vad han...
Ja, men precis. Han var barnbarnsbarn till Wagner. Och han har väl tagit på sina axlar att ansvara för det här, vad ska man säga, det antisemitiska arvet som Wagner på något sätt drar med sig då. Och som ligger tungt på hans axlar. Han menar ju på att musiken är rent manipulativt i den aspekten. Och det är vad han anser och menar att han måste vara medveten om.
Det kan man ju förstå vad han menar, därför att om man använder, som i Vietnamkriget här då i den filmen Apocalypse Now, om man får över de här arma soldaterna som ska fälla bomber över dessa arma oskyldiga människor under sig. Och man kan med hjälp av den musiken få över dem i ett sånt tillstånd. Och att just Wagners musik har lämpat sig för det med den här Valkyria-ritten.
Mm. Ja, och man menar väl också att Hitler använde Wagner för att få med sig framförallt kultureliten inom tysk sfär och så vidare, för att de skulle följa hans politiska åsikter och så vidare, som kanske inte bara var helt enkla att följa till att börja med. Han använde Wagner för att...
Ja, så var det ju. Mm. Så var det verkligen. Och det finns ju de här porträtten när Wagner är avmålad ungefär som en gralsriddare utifrån Parsifal, den här sena operan. Men framförallt, det som framförallt är problematiskt är väl, jag menar, Wagner dog ju 1883. Han hade ingen aning om vad nazismen skulle komma 50-tal år senare. Men hans släktingar har ju välkomnat nazisterna till Bayreuth. Så att han har ju haft inom den här släkten, skulle jag säga, kontaminerat sig med... men alltså det var ju så på den tiden, och det är väl jättebra att Gottfried som en av ättlingarna verkligen påtalar de här skuggsidorna och den här kontaminationen med brott mot mänskligheten som på något sätt blev inspirerat.
Mm. Ja.
Men då kan vi gå till andra hållet, och så kan vi prata om personer som inte alls är krigiska. Det finns en filosofidoktor i teaterkunskap som heter Göran Gardeman. Har du hört talas om honom?
Jag känner namnet, men inte mer än så.
Ja, han jobbar numera på Operan i Göteborg. Men han skrev ju en bok som jag häpnade när jag såg titeln, som hette Operabögarna.
Mm.
Och här har vi verkligen inga krigare i Tredje riket, utan musikälskande män som är homosexuella.
Mm.
Och så menar han då, då hade han intervjuat 25-30 män med den läggningen, och kom fram till att det var alltså vanligare att, i alla fall på den tiden, det här är väl en 20 år sedan, homosexuella män tyckte så mycket om opera jämfört med heterosexuella män.
Mm.
Och vad beror det på? Och så diskuterar de också, man kunde ju tro om man är gay att man skulle tycka om den här tenoren, hjältetenoren. Men det är inte de, utan de har den här enormt patos och beundran för divan, alltså den kvinnliga huvudrollsinnehavaren. Och det finns jag kan rekommendera ett program som ligger på P2 dokumentär, tror jag, som också handlar om operabögarna, och där personer berättar då att ja, men en diva, hon är inte någon ung söt tjej, det är inte, utan det här är en snudd på bedagad, lite en kvinna som har lidit, hon är ensam, hon är tragisk, hon har överdrivet patetiska känslor, och det har inte gått riktigt bra för henne, men hon kräver sin rätt att få uttrycka de här sin kärlek eller sin besvikelse och sin längtan efter tröst. Och då beskriver de här männen att det kan man identifiera sig med om man har levt i ett upplevt utanförskap, beroende på att man är homosexuell i sina tändningsmönster. Mm. Och att den här kulten runt en diva fyller någon slags märklig inre mening för de här männen.
Okej, ja, ser man. Har de också någon speciell känsla för just Wagner, eller?
Nej, men då fanns det, hur var det var? Jo, det fanns de som gillade Wagner och de som gillade de här mer romantiska. Alltså det fanns olika, det ena kallades fjollor och det andra kallades...
Okay. Jag kommer inte ihåg det. Jag trodde det hade något med Wagner att göra, men förstår jag.
Nej, men opera överhuvudtaget, operakonsten, att man dras till det.
Okay.
Men samtidigt så så säger man att det kanske inte kommer att vara så framöver, för att det är inte tabu längre.
Som nej, jag ska säga det är inte på samma sätt nej. Längre, du behöver inte.
Nu gäller det HBTQI, alltså det är nästan,
och så vidare. Ja,
det är nästan som att det har blivit på modet, och då är det möjligt att deras intresse för operan också kommer att klinga av.
Vad heter det, om vi går tillbaka för att runda av, för nu börjar tiden ta slut för oss, så om vi går till dit där vi började med wagnerianer och en, kanske att gå långt att säga sekt, men att det ändå finns en gruppering omkring som är ja, som verkligen hänger sig till Wagners musik. Så nu när vi har pratat om det så kan man ju förstå det mer, att det vi pratar till och med att det finns de som tycker att det finns något suggestivt och manipulativt i musiken, och det finns de som tycker att man ska inte lyssna på det alls på grund av att han var föregångare till nazismen. Så det finns ju mycket.
Han var inte föregångare till nazismen.
Nej, men de tycker det. De som då säger att man inte ska lyssna på det.
Ja, han klingade gott i nazisternas öron. Så att det, man kan inte kanske skylla på honom, men man måste skylla på de som kom efter.
Ja.
Och en sak är säker då, som du säger, att den musiken har passat. Om vi tar Wagnergruppen, om vi tar de här krigsfilmerna, så finns det elementet, precis som det finns den kanske mest uttrycksfulla kärleksoperan, Tristan och Isolde, som är så sublim.
Jag tänkte komma till just ytterligheterna som vi pratade om, att det är verkligen så med Wagners musik. Så att
jag tänkte apropå spännande. Ytterligheterna, och om vi knyter an till det här med gayrörelsen, en av mina favoriter alla kategorier i musiken, det var ju Freddie Mercury och Queen. Och Queen, de valde det namnet avsiktligt, för att på engelska så pratar man just om queens som motsvarigheten till operabögar, som Gardeman kallar dem. Och som de kallade sig själv. De hade faktiskt en grupp, beskrivs i den här P2-dokumentären, att operabögarna kallade de sig själv. De hade liksom resor till olika operauppsättningar och hade utbyte och diskussioner och lärde sig mer av varann och så. Men det har tydligen tonat av lite grann. Men om vi går till Freddie Mercury, så tycker jag, innan vi avrundar, att han är en sån gränsöverskridare, men också sammanförare av operamusik och hårdrock och pop. Den första, redan på 70-talet, så kom ju den här Bohemian Rhapsody. Och den är ju lång, jag tror att den är uppåt 7 minuter, den där låten. Och där är ett avsnitt ren hårdrock, ett avsnitt någon mer melodisk sång, och ett avsnitt ren operamusik. Och i slutet av sitt liv så gjorde han inspelningar tillsammans med Montserrat Caballé. Kommer du ihåg henne, den här spanska operasångerskan? Och där hon älskade hans musik. Och han älskade hennes musik och hennes röst. Och så gjorde de den här tillsammans, sången Barcelona.
Just det.
Som fick bli Olympiadens melodi. Ja, men det är intressant. Och där någonstans klingar hela tiden den här konstiga. Jag kan inte säga att jag älskar Wagners musik, men jag kan inte heller säga att jag avskyr Wagners musik, utan han försätter i alla fall en lyssnare som jag i den här dissonanskänslan på något sätt. Och är det inte så med honom att
Men det är väl där någonstans vi landar. Det var det jag tänkte lite grann, just det här med att han har ytterligheterna. Därför kommer du inte undan honom lite grann. Det är liksom både och.
Det var en bra sammanfattning.
Tack för idag, Rigmor. Spännande ämne. Vi har rört oss i kanske lite sektliknande rörelser, och om operan, som absolut är spännande. Följ oss på Instagram och på Facebook, och skriv till oss på sektpodden@gmail.com. Tack för idag.
Tack, Emma. Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.